Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till den hockeyallsvenska studion här på Sportbladet. Jag heter precis som förra veckan Mikael Ljungberg och med mig i studion har jag precis som förra veckan Jonathan Gruvan Nilsson. Hej!
Hej, hej!
Hur är läget?
Jo, men det är fint. En ny vecka med inte så mycket hockey på schemat i och med att det är landslagsuppehåll och SHL-pausar och så vidare, men det ska bli kul.
Sitter du hemma med abstinens då? Skakar lite?
Ja, lite grann.
Ja. Men det händer ju lite annat kul i hockeyvägen då som man kanske får dämpa det värsta behovet med.
Ja, precis.
Vi ska ju i alla fall prata om hockeyallsvenskan som den gångna veckan som har varit. Och där har det varit full rulle. Det har varit två fulla omgångar och nästan en halv omgång eller det var väl en halv omgång i söndags och sådär. Så det finns en hel del matcher att prata om. Och ja, vi spolar väl tillbaka bandet till det största som har hänt den här veckan som har varit. Och det är ju första Stockholms derbyt för säsongen mellan AIK och Djurgården på Globen. Både du och jag var där.
Mm. Vi var där tillsammans med kollega Thomas Roos också och det var ju något extra, det märkte man ju redan när man var på väg dit och var tvungen att ta sig igenom polisavspärrningar liksom på området utanför.
Ja, nej, det var verkligen rigorös säkerhetsanordnat och man gick igenom spärrar och allt vad det var. Men det skulle väl visa sig vara lyckat sen också med tanke på att det tack och lov gick bra hela matchen.
Mm. Ja, men absolut. Vallgravarna fungerade och fick två klackar som skapade inramning och sjöng mot varandra.
Mm. Vad hade du för känsla när du satt där på läktaren och såg matchen? Var det något speciellt som stack ut som du tänkte på?
Jag gick väl in med inställningen att ett derby är ett derby och jag tänkte att även om Djurgården på pappret borde vinna det här och de såg ju också ut att ja, de var ju spelförande tyckte jag i stora delar av matchen trots att de låg under där också och sen var jag ändå inte förvånad liksom att tredje perioden blev som den blev. Att AIK hämtade upp och tvingade fram en förlängning. Mm. Och det kändes som att det var då AIK-klacken. AIK hade ju faktiskt hemma is. Men det var först då de vaknade på riktigt och ljudvolymen verkligen stegrades där.
Ja, och det, precis som du säger, det var då egentligen jag kände att så här, okej, nu lever de upp till så som det ska vara på ett derby. För innan dess tyckte jag faktiskt att det var för dåligt. Alltså framförallt från AIK-klacken. Mm. Det gick ju i vågor och det var tyst långa delar och de tillät liksom Djurgården att sjunga ut dem bitvis. Så att, det var väl tur då att de fick ett kvitteringsmål och fick chansen att rädda upp det lite grann.
Ja, precis. Och sen är det ju lätt att göra kanske jämförelsen rakt av med fotbollen när Djurgården möter AIK. Och de är ju, man kanske kan säga att de är på två olika platser hockeymässigt så har ju AIK inte direkt rosat marknaden på senare år medan Djurgården har varit uppe i SHL och har en mer de har ju haft större publikstöd på sina matcher även nu i början här av hockeyallsvenskan också.
Nej, så är det ju. Så är det ju verkligen. Och, men kul ändå att det kom så pass mycket, mycket gnagare och visade att intresset för klubben lever. I alla fall under derbyna. Så jag vill hoppas att de masar sig till hovet också.
Mm.
Men ja, det var ditt första Stockholmsderby också. Var det som du hade tänkt dig, eller?
Ja, men det får jag väl säga. Det var, det var en rolig upplevelse och ser fram emot att de ska mötas tre gånger till den här säsongen.
Mm. Nej, det kommer ju bli mäktigt, verkligen. Och själva spelet var väl... där borde väl egentligen Djurgården kunna ha hållit undan. De hade ju tre... nu ska vi se om jag kommer ihåg det rätt. Visst hade de 3-1, va?
Mm.
Och såg väl ut och storma mot segern där när AIK kom tillbaka.
Ja, det var väl något slarviga utvisningar där, har jag för mig, i tredje perioden som AIK fick powerplay och utnyttjade det.
Mm. Ja, och det var väl tur det för dem, för att det är ju annars Djurgården som är livsfarliga i sitt powerplay som man inte ska släppa till där. Men de kunde ju svara upp på det och visa att de också kan göra mål i spelformen.
Mm.
Sen var det ju kul också att, tycker jag, att Liam Ögren fick gå in och avgöra det där, junioren och som alla talar väldigt gott om och som har hela framtiden för sig, att han får avgöra ett sånt derby liksom första i sitt liv.
Ja, precis. Han hade nog inte ens vågat drömma om det här. Eller så är det precis det han har gjort när han har stått och nött på skottrampen där i sina unga år. Så kul för honom. Efteråt var det lite kul också att när vi pratade med Daniel Musito Bagenda i AIK som han hade som mersmak. Han tyckte att det var AIK som förde matchen och förtjänade vinna under ordinarie tid.
Mm.
Och när jag berättade det för Linus Klasen så blev ju han nästan chockad och sa att nej, det där håller jag inte alls med om.
Nej.
Och det hör väl till att olika spelare har olika bilder av matcherna, men
Men man ska väl igenom det att de stod emot, de var inte utspelade på något sätt.
Nej.
Och de stod emot bra, kanske bättre än vad jag hade förväntat mig. Nu som du säger, det är klart att det där börjar bli något helt annat, det går inte att kolla liksom, men Djurgården ska ju vara det bättre laget i alla fall, ja, men sett till vilka de har på line-upen och hur de har spelat inledningsvis jämfört med AIK, så att men det är ju kul att det avhandlat det här första derbyt, och det kanske blev rättvist resultat ändå, tycker jag, med 2 poäng till Djurgården, 1 till AIK.
Mm. Ja, men det håller jag med om. Linus Klasen fick ju göra sitt första mål också.
Mm.
Knäppte iväg ett handledsskott. Olle Liss stod framför mål och skymde och pucken gick in, och han hyllade ju sitt avslut där efteråt. Sen tyckte jag väl att han har väl gjort snyggare mål än så, men han var stolt över trycket i det skottet.
Ja, det förstår man. Skönt för honom också att få spräcka den där nollan och göra det derby och visa att lugna. Nu tror jag i och för sig inte att någon supporter var orolig, men ändå kunna säga så här: titta vad jag kan. Ni behöver inte vara oroliga.
Mm.
Så, men det var ju starkt av dem, och det var ju många viktiga spelare som fick göra mål för dem.
Mm.
Även Brodin hade väl en kasse.
Ja, precis.
Och Brodin har ju fortsatt leverera. Han är ju verkligen inne i ett stim nu. Han har gjort 3 mål på 3 matcher här för Djurgården, och har väl stuckit ut och visat hur viktig han kommer att bli också framöver. Och dessutom Klasen också, som har fortsatt leverera. Efter det gjorde mål här mot Västervik i söndags, när de svarade för en stark vändning.
Mm.
Jag tänker att vi avhandlar väl Djurgården här kanske som veckan som har varit för Djurgården utöver derbyt. De tog en klar seger mot Västervik i fredags med 4-0, och sen svarade de upp med, de mötte ju Västervik 2 gånger, så även på söndagen tog de en seger, och där var ju jag vet inte om du såg matchen, jag kollade på den lite sådär i söndags, och Västervik spelade väldigt bra. Alltså det brukar ju oftast vara så när man har sådana här dubbelmöten back to back, nu var det ju inte dagen efter varandra, men att det laget som åker på stryk första matchen brukar oftast komma tillbaka starkare den andra gången. Och det gjorde ju Västervik nu också.
Mm. Ja, de pressar ju verkligen Djurgården. Jag såg inte matchen mer än att jag har sett highlights därifrån, och så såg jag att Västerviks assisterande tränare Morgan Persson var inte helt nöjd efteråt heller.
Nej, de hade ju 18 utvisningsminuter tror jag i matchen. Och då och mot ett Djurgården som är så fruktansvärt bra i powerplay och har de spelare de har, så är ju det går ju liksom inte att dra på sig sådär mycket utvisningar. Och till slut så kom det ju mål i baken också, även fast de stod emot bra. De hade ju 2-3 mot femmor, tror jag. Den första klarade de av att städa av, men sen så blev det mål till slut.
Mm.
Och han var ju, ja, han var väl rasande, får man väl säga, för att använda kvällstidningsspråk, men och tyckte liksom att de inte spelade efter samma regelbok som Djurgården, och kände sig liksom orättvis dömd av domarna. Och han såg ju dem rätt rejält. Jag ska citera. Mm. Det är skandal, och den här domarnivån är under all kritik. Vi är tillbaka på det här domarspåret igen.
Ja, men det känns som att det är väl återkommande varenda säsong, och i början av den här säsongen så har man hört rätt mycket sånt också.
Mm.
Men jag tycker det är skönt när vi inte behöver prata om det så mycket.
Nej.
Men ja, vad säger du? Det är ofta som storlagen tenderar att de andra hävdar att de får fördelar. Hur var det i den här matchen?
Oj, nu ska vi se om jag kommer inte riktigt ihåg alla situationer. Men jag skulle väl säga, jag kan fan inte uttala mig om det. Men det känns ju som att det ofta är så, de här smålagen känner väl sig lite orättvist behandlade liksom automatiskt. Men jag skulle inte säga att det var någon stor skandal direkt, någon domarskandal. Men så blir det väl liksom när man drar på så mycket utvisningar, att man tycker att men vissa är för billiga och sådär.
Mm.
Så att ja, det får väl stå för honom, men det känns ändå som att snacket de senaste har varit från spelare och ledare har varit inte så mycket domarfokus, men nu går han ju ut här och ger en rejäl känga, så jag antar att han har på fötterna, då måste han väl ha och fog för det han säger, om han nu tycker så. Sen behöver man ju inte hålla med, men ja, det var ju lite synd för Västervik tycker jag, för att de spelade ju väldigt väldigt bra den här matchen och stod emot bra, och han Pavlenchuk, ett svåruttalat namn, men fick göra sitt första mål och sådär, och de har ju sina transatlanter som liksom kliver fram och levererar. Vela hade snygg passning och bra jobb när de gjorde 1-0 och sådär, så att jag tycker ändå att Västervik förtjänade poäng i den här matchen. Och det var ju olyckligt för deras del då att de inte stod emot. Men har man 20 minuter i utvisningsbåset, så även om man klarar av powerplay, döda av dem, så kostar det ju. Och det ser man ju i slutändan när de får den i baken.
Mm. Det var ju bara 2 minuter och 15-16 sekunder kvar där när Claesson gjorde 3-2.
Ja.
Också ett lite likt målet han gjorde i derbyt tycker jag. Det var ganska häftigt, för alltså jag ska inte säga att han lobbar in den, men det var nästan som att han stod och väntade på att luckan ska komma, det spelade framför mål, och sen så bara chippar han in den i bortre hörnet. Absolut inte hårt, utan nästan som att det var meningen att det ska vara löst.
Ja.
Den
seglade upp där i krysset. Den satt bra där.
Mm.
Jag undrar om han var mer eller mindre nöjd med den, eller den i derbyt som han hyllade.
Ja, vi får fråga honom nästa gång.
Ja, vi får göra det. Nej, men det var ju snyggt gjort att sätta upp den i klykan där, och det var verkligen prickskytte från Claessons del. Men det är väl egentligen det som har varit för Djurgården här, som har stuckit ut. Och ja, mot vi sa det att AIK spelade ändå bra i derbyt, och sen ställdes de mot Södertälje på fredagen. Vi byter fokus lite till AIK då. Och där, ja, jag var på plats och såg den, och ja, första 10 minuterna var väl allt annat än bra. Men sen då, ja, jag bara avhandlade det. De släppte in 3 mål på 10 minuter, första 10. Södertälje kom ut ruggigt taggade och liksom skällde över dem. Och vid några mål skulle väl Endre kanske ha tagit, men det var ju dominans från Södertälje som gjorde 3-0 snabbt, och så tänkte jag så här, oh, herregud, vart ska det här ta vägen liksom. Men sen spottade AIK upp sig i efter det, för att ja, det är väl en kombination av att Södertälje känner, ja, skönt, nu har vi 3-0, kan vi ta det lite lugnt. Mm. Men sen kom AIK tillbaka. Det var inte alls någon Södertälje dominans sen resten av matchen, även det var jämnt liksom, och AIK fick in både 3-1 och 3-2 och hotade där, men Södertälje är ju, ja, de är ju ruggigt bra nu.
Mm.
De går som tåget, vilket är lite spännande med tanke på att två transatlanter har de gjort sig av med, och de är väl egentligen korta på forwardsidan, men att de kliver fram liksom och levererar.
Mm.
De andra spelarna som är där bakom.
Mm.
Så att,
och Linus Widell har ännu en stark vecka bakom sig, och Nikola Pašić har fortsatt leverera. Mm. Inte nu senast här i söndags, men han hade väl en poängsvit på 7 raka matcher, ja, innan dess.
Ja, precis, ja. Och nej, men han visar ju hur viktig han är för Södertälje. Det känns också som att det är liksom på något sätt det är Widell som har varit den så här stora liksom ledaren som bara, han har bara bestämt sig nu liksom. Nu kör vi, och så hakar alla på. För han har ju haft några riktigt läckra baljor här på slutet, och mm, verkligen varit så viktig som han ska vara för Södertälje.
Mm. Pašić då, jag vet att du pratade med honom efteråt. Vad är förklaringen till att han har startat så starkt då, enligt honom själv?
Ja, han hade väl egentligen ingen förklaring, utan han bara sa att ja, men jag har liksom försökt att ta tillvara på träningarna på bättre och utnyttja istiden jag får och sådär. Men han sa också att förra säsongen, han inledde ju i Linköping förra säsongen, och där gick det ju trögt. Ett Linköping som gick dåligt i början då också när han var där, och sen så bytte han till Södertälje och de gick det inte heller speciellt kul för. Och sen har han ju dessutom han drog på sig sin första liksom riktiga skada förra året. Han skadade höften där, berättade han, och han kände väl att han behövde det här, ta ett steg tillbaka och liksom hitta sig själv, som han sa. Mm. För att liksom växla upp igen, för det var ju nog många som trodde att han skulle slå sig in i SHL när han var i Linköping där redan i fjol, men så hamnade han ju i Södertälje och ja, fick ta ett steg tillbaka och börja om, och det har ju visat sig vara lyckosamt liksom. Det är ju, det går ju knappast att ha en bättre säsongstart, ja, om man inte heter Nick Schilke då, men annars annars har han varit riktigt viktig och bra för Södertälje, vilket är kul för honom. Mm. att det lossnar.
Mm. Jag bevakar mycket juniorhockey, jobbade på en sajt som heter Hockeymagasinet för fyra år sedan eller någonting. Mm. När Pašić då var junior och bofast i juniorlandslaget och så vidare, och såg mycket J20 hockey, och där stack han ju verkligen ut och tänkte att det här kommer bli en riktig attraktion att följa i SHL. Sen har han inte lyckats riktigt etablera sig där, men får väl hoppas att det här är liksom ett steg bakåt, kan bli två steg framåt för honom.
Mm, ja, det känns ju så, om han kan hålla i det här då kommer han nog kunna ta det där steget till slut. Han sa det också, att han siktar väl på att ta sig till SHL eller skriva ett kontrakt med, han är ju signad av eller han är inte signad, men det är Devils som har rättigheterna för honom. Så han hoppas väl kanske kunna signa något där. Det var sista året nu som de har dem. Så får vi väl se vart han tar vägen. Men det är ju inte osannolikt att han spelar i SHL nästa säsong.
Nej.
Men det som jag tänkte på under den här matchen då, nu har vi pratat SSK, men om vi riktar fokus till AIK, är att det var ju en mardrömskväll för Claes Endre, som kom in och har spelat. Han har inte spelat, de har väl delat lite på matcherna, han och Niklas Lundström. Men kommer han in och släpper 3 mål efter 10 minuter och blir utbytt i första perioden. Och sen så kliver Lundström in och håller nollan. Det måste ju vara en total mardröm för en spelare som Endre.
Ja, han har ju inte, det var ju toksuccé i AIK förra säsongen då, vilket ledde till att han skrev på för Björklöven, och då tänkte man ju att nu fortsätter han så här, då kommer han spela i SHL nästa säsong, oavsett om det blir med Björklöven eller att han plockas upp av något annat lag. Men sen fick han ju ingen pangsäsong där heller, och Joona Voutilainen stod ju när det var som allra viktigast i slutspelet, och så vände hem till AIK och tuff start i återkomsten.
Ja, verkligen, och han har ju haft han är 87% så här långt, och det är ju för dåligt. För han är väl en spelare som jag tänker i alla fall ska kunna vara betydligt mycket bättre än så. Han ska väl kunna vara i topp i målvaktsligan liksom. Och nu har ju inte Lundström varit speciellt bättre heller. Han ligger strax under 90 också i räddningsprocent, så att det är ju, målvakterna där är ju, ja, de har inte varit tillräckligt bra.
Nej.
Men sen kan man ju också fråga sig vad de har fått för hjälp och sådär. Så jag pratade med Kristoffer Malm som är sportchef i AIK. Han tycker liksom att de släpper till för alldeles för mycket farliga lägen liksom, och för mycket öppna lägen i slottet och sådär. Så då är det ju inte lätt heller att vara målvakt när man får det där emot sig.
Nej.
Och sen framåt, jag vet inte, vad har du något intryck av Gynge så här långt?
Ja, han har väl kommit igång produktionsmässigt lite i alla fall. Men jag trodde ju absolut att han skulle vara mer dominant med tanke på hur bra han var i SHL bara för förra säsongen.
Mm. Ja, nej, verkligen. Och det pratades ju om att han kommer vinna poängligan liksom, och kommer göra hur mycket poäng som helst. Nu har han gjort 9 och det är väl inte katastrof. Men jag tycker att han är alldeles för osynlig.
Mm.
Han liksom leder inte det här AIK så som man ska göra på något sätt. Jag tycker, min bild var i alla fall att så här, det är Gynge som kommer leda det här AIK. Han kommer synas och han kommer liksom ta striderna där ute på isen liksom, och vara den som leder AIK framåt. Men där tycker jag att han har varit för osynlig.
Ja, då är det väl en annan återvändare, Daniel Musito Bagenda, som kanske inte är känd som någon poängspruta riktigt, men han har tagit och drivit laget i större utsträckning.
Ja, och jag tycker också att han syns mer på isen. Han smäller på, han är där det händer och är ofta involverad liksom, och ser till att göra bra saker för AIK. Så att det har väl varit Bagenda de har fått luta sig mot snarare än Gynge. Och sen man ska ju inte räkna ut honom heller liksom. Det är väl
i oktober.
Ja, så är det ju. Så
nej, att, november va?
Ja, november. Men nej, men han får väl helt enkelt steppa upp här om AIK ska kunna klättra i tabellen. De har ju inte för kul nu.
Nej, 12:e plats.
Ja, och det är ett AIK som var uppsnackat liksom, så att de sitter nog och sliter sig lite i håret där, både Malm och Blomqvist och Dendis som är coach-teamet. Så att vi får väl se vad de hittar på där. Helt enkelt. I övrigt då, nu var vi inne där på SSK och AIK. Jag ska bara lägga till det där om SSK, att som vi pratade om, att de har ju haft 2 transatlanter som har lämnat, och de är ju egentligen för tunna i truppen, men att det ändå är kul att de kan leverera, de andra spelarna. Jag pratade med Emil Georgsson om just det, och han säger att de är på jakt efter både en forward, en center och en back. Så att det är ju rejält mycket folk som ska in i den här truppen, men skönt för honom att kunna få lite arbetsro med tanke på att laget ändå levererar.
Ja, verkligen.
För annars hade det nog brunnit i knutarna för honom, och då kanske det är lätt att gå på en till mina och plocka in något bara för att fan, nu måste jag värva liksom, och så går det åt skogen.
Köper sig tid.
Ja, det gör de ju verkligen. Men från ett lag som går tungt till ett annat, om den senaste veckan har ju varit Västerås, som också var, nu de startade ju bra liksom, och hade ju några matcher till godo och låg bra med där i toppen, och så nu har de åkt på 3 raka torskar. Och så har de halkat ner nu, och de har ju gjort för lite mål helt enkelt. Och där är ju jag vet inte, jag har sett i sociala medier att det har spekulerats i liksom avgångar och den ena och den andra ska sparkas, men jag kan tycka att det kanske är lite tidigt efter bara 3 raka förluster, för så dåligt har det ändå inte gått.
Nej, och det går ju så snabbt när tabellen är så pass ung också. 3 raka förluster, då faller man snabbt i tabellen. Även nu ligger de ändå 7:a på övre halvan liksom, så ingen krisstämpel där ännu. Däremot så, om vi tar senaste förlusten mot Björklöven här, så var det ju Kilkes 1-0 mål, en superbjudning, och är det någon man inte ska ge?
Nej.
I sånt läge så är det ju Kilke, och Hutchings 2-0 mål var väl inte heller någon imponerande försvarsinsats.
Nej, det var en riktigt schysst macka från Rahimi, som han la den i sarg ut, bara serverade Hutchings som bara klev in och satte 2-0. Och nej, det är klart att mot ett Björklöven kan man inte gå bort sig sådär, för då straffar det sig. Mm. Men där tycker jag också att Västerås har väl lite samma problem som AIK med målvaktsspelet. Alltså, Johan Gustafsson var ju en målvakt som man tänkte skulle också kunna dominera.
Mm.
Och han har ju inte heller riktigt rosat marknaden så här inledningsvis. Det är ju en spelare som borde kunna rädda Västerås i flera matcher.
Mm.
Och hittills ligger han ju strax under 88 i räddningsprocent. Så att han måste nog också steppa upp lite.
Ja, verkligen. Det är ju en av de stjärnorna som de ska kunna luta sig mot.
Mm, verkligen. Och där ska man ju säga att det ungtuppen Ian Blomqvist har ju, när han, för Gustafsson blev utbytt här senast och Blomqvist kom in och gjorde det bra. Han har ju, nu har inte han stått lika många matcher och sådär, men han har ju ändå visat vad han kan. Jag vet inte vad, om man ska ge Blomqvist lite fler matcher och sätta lite press på Gustafsson.
Ja, tror varför du? Inte? Varför inte? Han har väl gjort det bra de gångerna han har fått chansen, Ian.
Mm.
Så det skulle nog inte skada. Lite kul, kuriosa är att Ian Blomqvist också är, eller också, men han är göteborgare, och då under sin uppväxt så spelade ju JG för Frölunda, och när Frölunda tog var det 2 SM-guld där, och då stod han på läktaren och hade Johan Gustafsson som en av sina idoler då. Så nu kan han konkurrera ut honom i Västerås här kanske, om han fortsätter som man har gjort.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det är lite kul att få gå in och knäppa sin idol på näsan sådär. Nej, men det kanske är en väg att gå och ge han chansen lite mer, så att han rycker upp sig. Men sen har ju Västerås också, nu har de ju åkt på en skada här på Mikael Frycklund, som var en av seriens absolut bästa centrar i fjol. Och är ju oerhört viktig för Västerås.
Ja, om vi snackar MVPs i olika lag, så åtminstone förra säsongen så var ju verkligen Frycklund en most valuable player.
Och nu har han åkt på något luddig, som de kallar överkroppsskada, och missade ju alla 3 matcherna den här veckan, och då åker de på 3 förluster. Och det visar väl hur viktig det är. Kanske inte enbart går det till att skriva honom, men ändå att han är viktig för Västerås, så att det är viktigt att han håller sig frisk. Verkligen. Så får vi väl se. Nu, jag såg att Pananen fick frågan i VLT här om förtroendet från spelarna och sådär. Frågan ställdes om han kände sig orolig liksom, men han sa att han kände sig trygg med förtroendet, och Gustafsson stämde in i den kören, så att det är väl i och för sig inte otippat att han gör det, men
jag väntar på första gången en tränare säger att jag känner faktiskt inte att jag har spelarnas förtroende.
Nej, men frågan ska jag ändå ställa. Men jag är lite förvånad att det här snacket har kommit redan från supporterhåll och sådär. För att där tycker jag att fan, alla lag har ju svackor. Och Västerås har sin nu en av sina bästa spelare borta, då kanske det inte är så konstigt liksom. Så att nej, det, jag är inte allt för orolig för Västerås ändå. Det känns som de ska kunna reda ut det här.
Ja, och jag tror att JG Johan Gustafsson kommer studsa tillbaka och vara första målvakt resten av den här säsongen också. Men det är väl upp till bevis.
Ja, men verkligen. Och sett till hans meriter så alla vet ju vad han kan, så att det är ju ingen duvunge som står i målet.
Nej.
Och ja, vi fortsätter väl på det tunga spåret då, tänker jag, när vi går vidare. För om det inte är kris i Västerås, så är det ju definitivt kris i Almtuna just nu. Som har 8 raka förluster.
Ja.
Inte ett enda poäng har de tagit på 8 matcher. Och det är ju verkligen, där snackar vi kris.
Ja, det går inte att snacka bort.
Nej, och det är ju en klubb heller som inte har kanske så mycket möjligheter att rätta till spelarmässigt under säsong. Och plocka in stjärnor som kan rädda dem. Utan de har det spelarmaterialet de har. Och så får de försöka lösa det. Men det är ju spännande att se hur de ska lösa det här. Nu är ju i och för sig inte Almtuna något tilltänkt topplag.
Nej, jag tror att jag tippar dem allra sist faktiskt. Östersund undvek jumboplatsen och Almtuna fick den inför säsongen.
Där var du väl rätt på det.
Ja, nu är det länge kvar, men då ska man ju betänka att de inledde dessutom bra och tog en del av poäng i början. Men nu är det rakt ner i källan.
Ja, jag vet inte riktigt vad som har hänt där. De har ju, som jag sa, de har ingen möjlighet att värva, och de sitter tryckt med den truppen de har enligt Tony Mårtensson. Men de har ju ändå, deras sista hopp kanske är ju att Niklas Danielsson tränar med dem just nu. Och han, ja, snacket är väl att han siktar på att hitta någonting utomlands. Men såklart. Almtuna har ju visat sitt intresse, och det skulle ju kunna vara en sån spelare som skulle kunna vända på den här krisen för dem. Så Mårtensson har sagt att om han skulle kunna tänka sig att spela med Almtuna, så ska de göra allt de kan för att lösa det. Liksom. Mm. Det är väl inte en billig spelare direkt för Almtuna, men det är en sån som kan blir riktigt viktig för dem. Sen får man väl se hur rejält det är att de skulle kunna plocka in en sån lirare, men låt säga att han tränar på här nu och inte hittar något i utlandet, då är det ju inte omöjligt att han nöjer sig med Almtuna.
Nej, precis. Sen har de väl ett drag utanför isen också.
Ja,
på gång.
Flera olika höll jag på att säga.
Ja, ja. Berätta.
Men jag läste i UNT här att nu har inte klubben sträckt ut en hand, men han har sträckt ut sin hand. Det är en mental coach som jag förstod det via UNT då har erbjudit sina tjänster. Han heter B. Robert Andersson, och han var och hjälpte Timrå inför kvalet i fjol när de mötte Djurgården.
Det
gick ju bra, ja, exakt. Och han ska då ha liksom erbjudit sina tjänster via UNT. Så vi får väl se om klubben agerar på det.
Ja.
Det känns tidigt att ta in mentala coacher, jag vet inte. Kanske alltid behövs.
Ja, jo. Det, generellt så tror jag absolut att det är viktigt. Sen är det väl en resursfråga också, men att ta in det efter 16 spelade omgångar, då... Ja, men är det någon gång det är befogat, så är det kanske efter 8 raka förluster.
Ja, men då är det som att klubben erkänner sin kris om de tar in mentala coacher. Jag vet i och för sig inte hur det ser ut, hur lagen gör, om de har mentala coacher under seriespel sådär. SHL-lagen kanske har det, men jag tror inte att det är så vanligt i hockeyn. Det är i och för sig bara en gissning för mig, jag har ingen aning. Men något som de i alla fall har gjort är att de har satt ihop ett resursråd, som de kallar det. Och då är det, och det är oklart vad det här resursrådet ska göra, men de har tillfrågat 10 personer som på olika sätt kan hjälpa Almtuna i liksom, ja, med sitt spel och hur de ska ta sig framåt och vinna matcher då. Och de har frågat 10 personer och alla har sagt ja till att hjälpa dem. Sen får man se exakt vad det är de ska göra, men ja, det är bland annat Claes Göran Myggan Wallin, Thomas Rundqvist och Sven-Åke Svensson, 3 av de här 10 som ska hjälpa till på olika sätt. Och det är ju vad säger man, de har en stor meritlista, de här personerna, så att därifrån kanske Almtuna kan plocka någonting viktigt.
Mm. Ja, hockeykunskap finns ju i de här gubbarna du nämnde i alla fall.
Ja, ja men verkligen. Så att det känns ju ändå som att Almtuna känner att nej, nu måste vi börja göra något här och vända på stenarna för att se vad vad de kan göra för att reda ut det här. Jag såg också att assisterande tränare Andersström där hade, ja, han och Robert Kimby, eller han tog på sig resultatet tillsammans med Kimby och sa att det är liksom vi tränare som måste reda ut det här sådär.
Mm.
Vilket, ja, det är väl också något som, precis som alla säger att de har förtroende, så säger väl i stort sett alla att det är jag som tränare som är ansvarig.
Mm. Men Kimby kom ju, om jag minns rätt, i den här hockeyallsvenska enkäten som du genomförde med alla klubbar och spelarna själva då fick svara på vem som är seriens bästa tränare. Där placerade han sig ju väldigt högt.
Ja, jag tror han låg typ 4 eller 5 eller något sånt där. Så att, ja, nej, precis. Så att han har väl förtroende, verkar det som, även från spelare i andra lag, så att säga. Så att, ja, nej, jag tror inte att det kommer ske någon tränarförändring där. Vi får se. Jag vet att...
Jag tog upp det här för jag tyckte jag kom ihåg rätt. Han var till och med 2 efter Mattias Kallin.
Jaha, ja. Ja, du ser det. Ja. Mm. Ja, nej, men exakt. Och det tyder ju på att folk har förtroende för de andra spelare i alla fall också, som kanske haft han tidigare eller sådär.
Mm.
Så att, ja, han lär väl... Det är väl också bara spekulationer, men det känns ändå som att de sitter säkert.
Ja, det tror jag.
Mm. Men får se vad som händer helt enkelt, vad som skulle kunna vara aktuellt. Men det var ju som jag sa där när jag pratade med Tony Mortensen, att han kändes, det lät på honom som att så här, nej, men vi sitter lugnt här nu, vi ska inte göra något, det är ju risk att det går ännu sämre liksom, så att som sagt, det är dags med en seger för Almtuna här, så att de kan vända på det här kalaset.
Mm.
Om vi går vidare då till något annat lag. Du har snappat upp något i matchen mellan Modo och Karlskoga, vet jag.
Ja, utöver att Modo tog en serieledande, Modo och fortsätter imponera. Nu leder de tabellen med 4 poäng här framför Djurgården. Borta mot BIK Karlskoga i Nobelhallen är ju inte en lätt uppgift. Speciellt inte om man hamnar i underläge. Underläget kom ju då efter, det var Henrik Larsson som gjorde 1-0 i spel 5-3 för Karlskoga, och Filip Svenningsson delade ut en crosschecking som han fick matchstraff efter videogranskning, och det här har då gått vidare till disciplinnämnden, och jag tror att han kommer få några matchers avstängning, för den var inte vacker.
Nej.
Sen är jag inte helt säker på att det är meningen, men det är alltså en crosschecking som ser ut att ta rätt på hakan på motståndaren, och det kan vara meningen liksom, det var offensiv zon också om jag minns rätt, så det kan ju vara meningen att han tänkte stöta bort honom liksom i bröstet, men det blev en crosschecking med raka armar mot ansiktet, så en 2-3 matcher där skulle inte alls förvåna mig om han får.
Nej, och det ser ju inte heller ut som att det är liksom i en kampsituation riktigt, för han tappar ju balansen och sen reser sig upp och trycker till. Mm. Sen tror jag inte att någon medvetet crosscheckar någon i ansiktet. Det var väl att den flög upp högre än man hade tänkt sig, men det var ändå en medveten rörelse.
Mm.
Så att,
ja, den är svår att förklara bort, känner jag.
Ja, nej, precis. Nej, så det kan nog bli en avstängning där och vänta. Det är alltid kul tycker jag när de här besluten kommer, när man kan läsa spelarnas försvar. Mm. Det är ofta mycket roliga bortförklaringar och sånt. Sen vet man, ska jag inte säga att det är lögn, men jag vet att när Daniel Brodin fick böter för att han inte hade haft något halsskydd, då skrev han att han hade tagit av sig allting i periodpaus och så hade hans halsskydd fastnat i en springa i omklädningsrummet så, och liksom gömt sig, så han hittade det inte när han skulle gå ut och spela igen.
Ja, man undrar ju vad disciplinen den tar för hänsyn till, ja. Till det i sin dom. Men kul info för oss som lusläser domarna.
Ja, nej, men alla försöker väl bra utom de dåliga kanske. Mm. Men det räckte inte den gången, så vi får väl se vad Svenningsson hittar på då för att komma undan, om han nu kan göra det.
Mm.
Och ja, vi fortsätter väl framåt här och avhandlar andra händelser som har hänt. Om vi stannar till lite vid Mora, som har varit ett lag som har blandat och gett lite här i inledningen av säsongen. Och det stora frågetecknet har väl egentligen varit vad som hände med Johan Persson. Fjolårets skyttekung, han gjorde väl 29 baljer i fjol tror jag, som har stått och stampat här inledningsvis. Och det har väl varit lite oroligheter kring vad ska hända med Persson. Mm. Och vissa har sagt att liksom, han kommer komma igång så här, ta det bara lugnt. Och det har han ju gjort nu också. Han har börjat göra sina mål. Han har gjort 3 mål på de 3 senaste matcherna och det är ju såklart oerhört viktigt för Mora. Han är ju den som ska leda det här laget tillsammans med Ljunggren och Karlsson då i första linan. Och där är det också, jag såg några matcher med Mora här i början av säsongen och då kom han till vissa lägen som var så här, ja, i fjol hade ju Persson bara stängt in dem där. Men det ville sig inte. Medan han nu, man har en helt annan liksom tryck i avsluten. Han vet vart han ska sätta de där puckarna och stänker in dem.
Ingen ström i klubban längre.
Nej, precis. Mm. Så sin vana trogen har han börjat göra de där målen. Och samtidigt som passningsgeniet Daniel Ljunggren han har också börjat göra mål.
Ja.
Så att han kanske ville byta roller här. Persson får börja passa och Ljunggren får börja skjuta. Ja, men det var lite kul för i matchen mot Almtuna så kom Filip Björkman och Johan Persson helt fria mot ett öppet mål. De hade dragit målvakten och Björkman bara serverade Persson som stötte in den framför mål. Han hade kunnat göra ett mål själv där, Björkman, men han var generös och delade med sig. Han förstår väl också vikten av att Persson kommer igång och börjar göra lite mål. Det var stort av honom tycker jag.
Mm.
Och det är väl egentligen det som har varit det stora kring Mora. Det är deras stora målskyttar börjar komma igång med Ljunggren och Persson. Men det jag kan tycka saknas i Mora är ju den här, ja, nu är ju Persson en absolut spets, men om man tittar på transatlanterna till exempel så Patrick Harper som var ett av nyförvärvning för år, han är ju bänkad och får inte spela någonting, så att det är väl egentligen där som Mora ligger efter lite jämfört med lagen ovanför, så att de behöver några såna här riktigt vassa transatlanter.
Mm. Kul att Mikael Brandsegg Nygård gjorde mål också, 17-åriga junioren där. Mm. Hans första mål i Hockeyallsvenskan och inte vilket mål som helst heller. Jag såg att det var nominerat nu som ett av 3 mål till veckans vackraste mål.
Ja, det var riktigt snyggt där. Han fintar ner målvakten och la in den. Så att, det är kul. Han har ju, jag kollade upp han lite. Han har ju sprutat in mål i J20 här, i Moras J20-lag som går väldigt bra. Så att, ja, det är kul att det kan komma upp juniorer och leverera också. Sådär.
Mm.
Vi ska väl avsluta med här bara en liten kuriosa, höll jag på att säga. Det är det väl inte heller riktigt, men du noterade att i Djurgården, det är en spelare som är med och tränar.
Ja, det var Hockey News som har pratat med Niklas Svedberg som då stod för Djurgården i fjol men drabbades av en allvarlig knäskada och sen har det varit osäkert. Han är klubblös nu, kontraktet gick ut och nu har Hockey News pratat med honom och då sa han då kom överens med, han har haft kontakt med Djurgårdens sportchef KG Stoppel under den här rehabben och då ska han då komma in nu när Carl Lindbom sticker iväg med juniorlandslaget och testa sitt knä på lite högre tempo och träna med Djurgården. Han har tränat med sin moderklubb Sollentuna HC här under hösten. Och vi vet ju att Carl Lindbom kommer med största sannolikhet. Han är själv skriven i JVM-truppen precis som en del av sina lagkamrater också. Så det är väl inte otänkbart att Svedberg om rehaben går som det ska. Och han är redo att spela, att han kanske förstärker Djurgården under jul och nyår då. Och det är en spännande spelare som alltså håller ju SHL-klass. Sen har ju Carl Lindbom spelat så himla bra så jag ser ju honom som gjuten första målvakt oavsett just nu. Men
Då hamnar ju frågetecknet på Matthew Galaida. Jag vet inte, Djurgården har väl tänkt som alla andra topplag att ha tre målvakter fram mot slutspelet här, men det känns ju som att om Svedberg håller så blir det tredje spaden på Galaida. Så det är lite spännande. Jag vet också att det Djurgården tittar på är just spelare under JVM och låna in i så fall. Stoppel sa att de tittar på en forward och i så fall låna in under JVM, annars sitter de så här tryggt. De behöver väl inga fler spelare i stort sett Djurgården, så att
nej, de har ju varit rätt aktiva.
Ja, nej, precis, ja. Så att det är ju JVM som är deras stora frågetecken förmodligen. Hur de ska klara det. Med tanke på att jag skulle tippa på att både Östlund, Ögren och Lekkerimäki är väl alla och försvinner väl alla tre. Så att,
sen har vi Kalle Odelius på backen också som kan.
Och Carl Lindbom, så det är ju fem spelare liksom som kan försvinna. Så att det är väl den perioden Djurgården ska härda ut. Sen borde de kunna känna sig ganska trygga. Och det var väl egentligen vad vi hade den här veckan från den hockeyallsvenska studien. Vi ska avsluta med en liten lista, tänkte jag. Jag kallade den kanon och kalkon förra veckan, men det kändes inte bra i magen.
Det gjorde inte.
Och sno ett koncept, så jag byter namn bara till veckans plus och veckans minus.
Ja, okej.
Okay. För att hålla sig till Sportbladet benämningarna.
Ja.
Och jag börjar med veckans plus den här veckan. Och det går ju inte att inte nämna en spelare som Marcus Eriksson där, som har varit borta lite. Kommer in och gör två mål direkt. Och dessutom assist i matchen därpå. Så att han nu har tangerat Conny Strömberg. Han är så nära nu att ha och gå om. Och bli alla tiders assistkung. Men än så länge så kan Conny Strömberg andas ut. Han är fortfarande etta om en delad.
Conny får passa på att njuta och så får vi väl skäl att följa upp det här när det väl sker.
Ja, det lär inte dröja så länge.
Nej.
Veckans minus är faktiskt en liten kul grej jag såg i Västerbotten-Kuriren. Och det var att en av deras stjärna, Scott Pooley, han har blivit av med sin cykel.
Oj.
Det är någon som har stulit hans cykel när han ställde den jag tror att det var utanför hemmet. Han kom ut och så var hans cykel borta. Så han gick ut med en offentlig efterlysning i Västerbotten-Kuriren och sa att snälla lämna tillbaka den om det är du. Jag lovar, jag kommer inte bli arg. Jag vill bara ha tillbaka min cykel.
Vad håller de på med där uppe i Umeå? Jag kommer ihåg förra vintern då Marcus Hellner, tidigare skidåkaren, hade varit på semester i södra Sverige, på väg hem upp då till Gällivare, så hade han och sambon stannat och övernattat i Umeå, och då blev cykeln stulen då under natten där.
Ja, det är väl lite av en cykelstad i Umeå, de är eftertraktade så här.
Ja.
Speciellt Hellner hade väl någon värsting mountainbike-modell, tror jag.
Ja, jo, så var det ju.
Poole berättade att han hade köpt den av någon kvinna på, jag tror det var på Facebook Marketplace inför säsongen. Så att han kanske inte hade någon värsting-variant, men likväl är den stulen.
Mm.
Han tyckte mycket om den här cykeln, sa han, så han ville gärna ha den tillbaka. Så minuset går inte till Scott Poole då, utan till boven som har snott cykeln. Ni kan inte sno eran stjärna cykel. Ska han gå till hallen eller springa och ta ut krafterna på det? Det håller inte.
Nej.
Så minuset går till cykeltjuven i Umeå. Lämna tillbaka cykeln. Jag vet inte hur det har gått. Det var några dagar sedan jag läste den. Vi får väl återkomma om han har fått tillbaka sin cykel eller inte. Och med de orden tackar vi väl för oss för den här veckan.
Mm.
Och vi tackar dig som har lyssnat, och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.